Tack. Tack för det och tack för inbjudan att dela ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Vi tänker ju alla att just vårt skandinaviska språk förstår ju alla. Och vi svenskar tänker det särskilt eftersom vi ligger i mitten. Men jag ska försöka tala långsamt och ha en del på PowerPointen, texter. Så hoppas jag att alla kan följa med. Och om det är något ord som återkommer som ni inte förstår, så fråga så ni kan följa med. Ämnet är alltså Kristi lidande, tolkat och predikat utifrån Gamla testamentet, om den tidiga lutherska passionspredikan. När de ska behandla Jesu lidandes historia under reformationstiden och tiden därefter, alltså generationen efter som vi kallar post-reformation, sen-reformation och tidig ortodoxi, så ställer man ofta frågan, hur ska vi betrakta detta på ett fruktbart sätt? Det är detta ord. Hur får vi frukt ut från denna historiska händelse? Till exempel möter vi det här hos Luther själv. Han har en sermon över Jesu lidandes, heliga lidande. Och där säger han att han vill fokusera på vad som är nuts und frukt i denna berättelse. På samma sätt ser vi i hans husbostilla från 1544 vid passionspredikan att det handlar om nyttan med Jesu lidande. Och det här att den ska göras fruktbar för oss är alltså en kontrast mot att bara betrakta det historiskt. Att det bara har hänt, utan frågan är nyttan för oss. Man går igenom den på två nivåer kan vi säga. Så att den första nivån, det är den historiska. Den andra är den andliga. Och man lägger stor vikt vid båda. Den historiska, så att man allt man visste om den tiden vad gällde realia, hur det kunde vara i antiken, i judendomen och hur det här gick till och plats, geografi. Så den biten var viktig. Inte minst ägnade man sig mycket åt, som ni vet, att harmoniera de fyra evangelisternas skildringar. Och vi har ju Bogenhagens evangelieharmoni tidigt. Men, säger man, detta är till föga nytta om vi inte också har en andlig utläggning av det. Och det som jag nu tänkte göra här är att visa hur man tänkte kring detta med den andliga utläggningen och tillämpningen. Jag har använt mig av fyra källor för detta. Och det är åtminstone tre av författarna är kända för alla. Det är alltså Johan Arndt. I hans postilla så finns det, som ni ser mot slutet där, en trefaldig genomgång, betraktelse över hela passionshistorien. Det är Martin Chemnitz som gav ut en utläggning, en serie över Jesu lidandes historia. Byggde vidare på den i hög grad. Tar han upp och utvecklar Chemnitz, det är alltså Johan Gerhardt som kanske är den som har fått allra mest spridning och genomslag. En förklaring över Jesu lidandes och döds historia enligt de fyra evangelisterna. Och sen den kanske mest okände i våra sammanhang, Martin Muller. Men om ni ser på årtalen så är det allesammans, vi kan säga generationen efter Luther och så lite senare, så sen reformation och tidig ortodoxi. Men innan vi går in och ser på de här författarnas framställningar, predikningar, så tänkte jag säga något om detta temas plats i den tidens fromhet som vi nu är. Det vet nog alla vi som är här, att här är vi vid själva hjärtpunkten. Vi kan tänka till exempel på Johann Sebastian Bachs Johannes passion eller Matteus passion, som ju är inom den lutherska ortodoxins tradition, att här sätter man in allt man har, alla resurser sätter man in, för här är vi vid själva centrum. På samma sätt med predikningarna. Här är man vid kyrkoårets höjdpunkt, och det här markerades också i kyrkoåret. Så att om ni, jag vet inte hur det är med norska och danska översättningar, men till exempel Johan Arndts passionspredikningar finns översatta till svenska och väldigt utbredda, så är de indelade i 18 eller 19 delar ofta. Och det här hänger ju samman med att man under fastetiden, under 6 veckor före påsk, predikade 3 gånger i veckan i städerna över passionshistorien. Och det här har ett visst intresse för oss när vi kommer nu fram till att se på innehållet. Så jag vill bara nämna det nu, att i städerna normalt 3 gånger per vecka. Och ibland så började man på palmsöndagens kväll, och då blir det 19. Så det är orsaken till detta. Men det intressanta här är att om vi tänker att man tar passionshistorien, och det var ju enligt Bogenhagens harmoni som man predikade, men så ska man dela upp den i 19 delar. Då blir det alltså ganska korta avsnitt som man predikar över varje gång. Men det var långa predikningar. Man brukar uppskatta att det var upp mot en timma som de var. Och då inställer sig frågan, var de flera som delade på det här? Det var de nog ofta i städerna, men det finns också många exempel att det var en präst som förväntades göra hela denna predikoinsats. Och då blir frågan, vad säger man när man kommer till gång nummer 10, 11? Och det är ganska korta avsnitt. Och det hör samman med en homiletisk teori som vi strax ska se närmare på. När de predikar över en viss perikop, ett visst avsnitt, och jag har tänkt exemplifiera det här strax, så vi ska gå igenom och se på Johan Gerhards predikan över när Jesus blir gripen i ett semane och blir bunden. Så kan man säga att de gör så här, att istället för att bara försöka utlägga den här perikopen som man ofta gör i nutida predikan, så har de som ideal att egentligen hela skriften ska så att säga brytas genom den här linsen. Så från första Mosebok till uppenbarelseboken så predikar de om Guds gärningar speglat i just den här korta perikopen. Så man kan tänka sig den som en lins som fångar upp hela det här ljuset, och så liksom som en koncentrerad stråle som kommer fram. Nu är ju vårt särskilda fokus här Gamla testamentet. Och på de här som jag har undersökt, de här 4 prästernas, så kan de alltså citera eller alludera på Gamla testamentet ungefär 20-30 gånger per predikan. Vilket ju är anmärkningsvärt. Jag tror faktiskt man kan fråga sig om det finns någon epok i kyrkans historia som så intensivt har arbetat med och använt Gamla testamentet som den här perioden. Sen reformation, tidig ortodoxi. Så prästen tänkte sig alltså inte bara att jag ska lägga ut denna text jag har, utan hela skriften ska predikas. men det sker liksom genom denna. Och jag tror här kan man använda olika bilder för att förstå det här. Och jag använder nu här, ska jag göra under föredraget, bilden från musik. Att man har som liksom ett antal, varje text kan vi tänka ha sin egen melodi. Men till denna melodi så lägger man liksom på ackord. Så om det speciella temat i det här avsnittet är att Jesus blir gripen och han blir bunden, så kommer allt som rör det temat i Gamla testamentet liksom bringas in då via konkordans i deras minne troligen, men det fanns även hjälpmedel vet vi, alltså konkordanser, så att allt som talar om bunden försöker man relatera till det här. Och då kommer naturligtvis olika gammaltestamentliga konkreta gestalter i minnet, vi strax ska komma tillbaka till. Men detta då är en, det är deras sätt att utifrån Lukas 24, att alla skrifter vittnar om Kristus. Det är det vi har varit samlade kring flera föredrag här på vår konferens. Hela skriften, från början till slut, är ett vittnesbörd om Jesu verk, hans lidande, död och uppståndelse. Det andra, så detta var en del om predikans, eller hela temats centrala plats. En del hur det såg ut i kyrkoåret och hur de byggde upp sina predikningar. Vi ska ta ett steg till nu i hur uppbyggnad, vi ska se hur man använder Gamla testamentet för att förstå Jesu lidande. Och det blir det första här. I vår rubrik har vi alltså Jesu lidande tolkat och predikat. Man tolkar det som händer utifrån Gamla testamentet. Och här, nu använder jag mig särskilt av Johan Gerhard. Han har i sin passionspredikan, som för övrigt finns översatt till engelska också. Han har där en inledning där han säger att det som sker historiskt, det är egentligen någonting som är fördolt. Och vi kan tänka att alla såg ju att Jesus blev korsfäst. Vi tänker oss, det var fariseerna, de skriftlärda, överste prästerna. Det var de romerska soldaterna, det var Jesu lärjungar. Alla såg detta, att Jesus blev korsfäst. Det är liksom uppenbart, men meningen med det är något fördolt, säger Gerhard. Det är ett mysterium. Och detta mysterium förstår vi genom skrifterna. Och han talar i det här sammanhanget, Gerhard, om olika nycklar som låser upp denna historiska händelse. Så liksom genom en nyckel så öppnar sig passionshistorien och vi ser något annat än det vi såg förut. Vi kan tänka på överste prästerna. De såg hur någon fick sitt rättmätiga straff. Han var en blev förbannad genom att hängas upp på trä. Romarna såg det som en i raden av korsfästelser. Lärjungarna såg det som ett misslyckande från deras älskade mästare. Men vi har också, ni vet, den romerske officeren som såg något annat. Han var verkligen Guds son. Så de såg olika, och om vi nu ska betrakta det här historiska händelseförloppet, säger Gerhard med sina nycklar. Jag har tagit med tre stycken här, han räknar med ännu fler, och ska vi se om tekniken. Annars läser jag det, men det är helt enkelt, han sätter bibelställen. Och nu är vi tillbaka i musikbilderna. Det här kan man tänka sig som en G-klav.
G-nöjlen.
Ja. Och den står ju framför notraden, och genom den så får alla andra noter liksom sitt värde. Och om man sätter framför passionshistorien, Galaterbrevet 2:20, det är ett liv, det är alltså direkt efter att Paulus har sagt att jag är korsfäst med Kristus, nu lever inte mer jag. Det är ett liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Och då kan jag läsa passionshistorien, alla de olika händelserna i den och tänka, detta är Guds son som älskar mig och har utgivit sig för mig. Så att det som bara som historia betraktat kan tala om Guds vrede över synden. Och vi ska ju minnas att det var inte länge sedan, när vi är i den här tiden, som Luther, när han gick förbi ett krucifix, han berättade att han vågade knappast lyfta blicken upp mot krucifixet. För han såg Guds vrede över synden. Det var det predikade för honom. Så fruktansvärd är synden, sådan är Guds vrede över synden. Men med en annat förtecken, en annan nyckel, alltså Paulus som nu är efter denna händelse, ger oss en förståelse att detta är ett uttryck för hur Gud älskar mig och har utgivit sig för mig. Den andra nyckeln här är alltså en gammaltestamentlig, Jesaja 53, vers 5 och följande, egentligen hela sammanhanget. Men här, han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull, straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Då kan jag läsa det här och förstå att detta är ett ställföreträdande. Det var i mitt ställe. Och det kastar ett nytt ljus. Det låser upp ytterligare ett rum vad denna passionshistoria är. Men jag kan också läsa den utifrån 1 Petrusbrevet 2:21. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Då kan jag läsa om de olika perikoperna, hur Jesus låter sig bindas, låter sig smädas, han är tyst, han är ett exempel, och det öppnar historien på ytterligare ett sätt. Till nu dessa nycklar. Och alltså det här är en väldigt komplex uppbyggnad de har. Och det påminner därför, tycker jag, om barocktidens musik. Vi kan tänka på Bachs komplext uppbyggda verk. För till det här nu, de har en perikop. De har nycklar till den. De har en historisk nivå, en andlig nivå. Nu kommer det fyra stycken teologiska teman, och de är också som någon slags akord som läggs till varje perikop. Och de här fyra teologiska tema som återkommer, inte som fyra delar i en predikan, men till varje del i en predikan så finns ofta det här med och varieras. Ska se om det kommer upp. Det var uppe. Ett teologiskt mönster kallar jag det här. För det första, att vi, alla människor, är syndare och vi står som skyldiga inför Gud. Två, Kristus har tagit på sig vår skuld och lidit vårt straff, ställföreträdandet. Därmed har han åt oss förvärvat det eviga livet. Fyra, vi ska ta emot denna gåva i tacksamhet och följa Jesu exempel i ett heligt liv. Man kan alltså, när man analyserar den predikan, notera var det här kommer. Och det kommer då hopflätat. Men i analysen kan man se att det är ofta de här grundtankarna man rör sig med. Och nu tänkte jag, för att inte detta ska bli för så här abstrakt. Vi har ju talat tidigare om det abstrakta och det konkreta, vilket jag tycker var fint här på konferensen. Nu ska vi bli konkreta och se på en predikan av Johan Gerhard. Och det är alltså från hans passionshistoria som jag nämnde tidigare, och som på många sätt blev stilbildande. Och den kom här 1611 då. Så den blev på många sätt stilbildande under 1600-talet. Och man använde sig gärna av de också gammaltestamentliga ställen som Gerhard använde sig av. Så det traderades ju och blev en kunskap hos prästerna som de kunde ta fram och använda. Den perikopen som vi då ska se när Jesus grips och blir bunden, och själva ingångsordet är när Simson står bunden. Domarboken 15. Denna berättelse om Simson var ju för övrigt väldigt vanlig när man talade om Jesu seger över döden. Simson är bunden, men han sliter sönder bojorna, banden, och han river stadsportarna. Och det utläggs så som en typos, en förebild till Jesus, som också har slitit sönder dödens bojor och rivit dödsrikets portar. En annan typos här är förstås Isak som blir bunden och då är stilla i det. Vi kommer här in på ett tema som jag ska återvända till mot slutet lite grann. Men det är också där hur bilderna nu fungerar. Och det har man uppmärksammat på senare tid, att när prästerna predikar det här och man nämner Simson och Isak, så blir ju det här en slags åskådliggörande för deras inre blick. Man ser alltså Jesus och man ser den här perikopen och vad den handlar om. Men samtidigt så ser man liksom som en bakgrund många andra bilder från Gamla testamentet. Och till det kom då passionssalmerna man skrev, och ibland har man särskilt nu uppmärksammat att det här blev som en, som man ibland har sagt, en multimedial predikan med text, bild, musik, sången fanns med, och på alla sätt ville man prägla detta in i hjärtat. Men inte minst hur bilderna fungerar i Gamla testamentet är intressant. För om vi har läror i breven så har vi ju bilder, ofta är liknande som vidare, men Gamla testamentet är ju sedan den stora bilderboken. Ja, jag tänkte läsa nu, så jag hoppas texten finns med här, men det är inga krångligheter egentligen, men jag tycker att det är lättare om jag läser och ni ser det där samtidigt. Hur de här fyra teman som jag nu märkte, de här fyra grundakorden, och vilka gammaltestamentliga ställen, jag har inte tagit med alla här nu, det skulle bli för mycket, men jag har tagit med en del bara för att ni ska få en förståelse av hur Gerhard kan bygga upp det. Den första punkten är alltså, vi är alla syndare. Gerhard beskriver synden med hjälp av temat bunden, snärjd och fångad. Det som är melodin här då. Så det här ackordet kombineras nu med den här melodin. Och så tar han från Gamla testamentet. Först hela det här slaveriet. Den som gör synd är syndens slav. Johannes 8. I psalm 9 beskrivs hur den ogudaktige snärjs i sina egna gärningar. Och på ett liknande sätt i Ordspråksboken 5:22. Den ogudaktige fångas av sina egna missgärningar och fastnar i sin egen synds snaror. Som en följd av syndens band kommer dödens band. Psalm 116. Dödens band omslöt mig, dödsrikets ångest grep mig, jag kom i nöd och bedrövelse. Så det här är alltså inte första delen i predikan, som jag sa, utan detta är det första temat som finns inflätat med hjälp av de här bandställena som vi här såg. Det andra, Jesus har tagit på sig vår skuld och lidit vårt straff. Det andra teologiska grundtemat. Utläggs nu utifrån temat band och fångenskap. Jesus står bunden. Gerhard använder här ett ord från Zakaria som inte talar om band men väl om fångenskap. Zakaria 9, vers 11. När det gäller dig skall jag för ditt förbundsblods skull befria fångar ur hålan där inget vatten finns. Här finns alltså en ställföreträdartanke och den är knuten till ett förbundsblod. Fångarna ska inte befria sig själva, en annan ska göra det och det är förenat med att blod utgjuts. I ljuset av händelserna med Jesus förstår vi den djupaste innebörden i Sakarjas ord. Det blir en nyckel till passionshistorien. Det är därför detta händer med Jesus. Han blir bunden, hans blod utgjuts för att fångar ska befrias och band ska lösas. Låt mig här bara flika in att Sakarja kastar på detta sätt ljus över passionshistorien. Men samtidigt kastar ju passionshistorien ljus över Sakarja. Så de här två ställena belyser varandra och man förstår dem i ljuset av varandra. Det ska jag också komma tillbaka till mot slutet. Det tredje temat. Därmed har Kristus åt oss förvärvat evigt liv. I psalm 116 är det djupast sett Jesus som talar. Dödens band omslöt mig. Det gäller alla människor och han har gått in i det och också kunnat säga dessa ord som sann människa. Men det är bara genom honom som fortsättningen i psalmen kunde komma. Du har lossat mina band. Genom hans uppståndelse har dödens band brustit. Han har vunnit frihet. Den ska nu förkunnas, Jesaja 61. Herrens ande är över mig. Han har smort mig och så vidare. Till att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Kristus har vunnit syndernas förlåtelse, räddning från döden. Han har vunnit lösenyckeln åt sin kyrka och församling. Och så det fjärde temat. Detta ska tas emot i tro och tacksamhet i ett liv i efterföljd. Psalm 116 igen. Du har lossat mina band. Dig vill jag offra lovets offer. Alltså det som Jesus sa och gjorde får ju nu också den som hör samman med honom genom dopet och tron göra till sina ord, tacka och bära fram lovets offer. Samtidigt med detta förmanar nu Gerhard. Det är det livet i efterföljelse som kommer i blicken. Han varnar att inte Satan på nytt ska få kasta syndens band runt vår hals. Med hänvisning till Jesaja 5:18 där det talas om lögnens band och syndens vagnslinor. Johan Arndt, bara foga in det för det finns inte med hos Gerhard, men Arndt i sin postilla säger att den andliga frihet som Kristus har vunnit är det som psalm 124 handlar om. Vår själ kom undan som en fågel ur fågelfångarens snara. Snaran gick sönder och vi kom undan. Vår hjälp är i Herrens namn, han som har gjort himmel och jord. Så alltså detta med en snara som brister, fågeln som blir fri, sådana ställen tas in då här nu för att liksom måla och åskådliggöra det teologiska temat. Samtidigt som ortodoxin ju starkt betonar att Guds ord är levande och kraftfullt. Alltså hela detta med ordets verkan var en väldigt levande sanning för dem. Johan Gerhard var inblandad i det vi kallar för den Ratmanska striden. Där Ratman menade att ordet, det räcker inte utan till det måste anden komma. Och Johan Gerhard betonar mot det att ordet och anden alltid är förenade. Så alltid när Guds ord predikas så verkar anden. Men samtidigt är det intressant att se att just Gerhard, han inskärper i förordet till en postilla att det som ska gå in i hjärtat också ska komma från hjärtat. Det som ska gå in i hjärtat ska komma från hjärtat. Alltså deras predikningar som på ett sätt har ett hantverk. De arbetar på det här sättet med sin konkordans och på olika sätt. Men jag får säga personligen att jag aldrig upplever dem som förutsägbara eller monotona eller på något sätt. Utan det bärs av detta jag tror, därför talar jag. Jag tänkte nu att efter denna konkreta predikan att ta ett steg tillbaka och se lite på deras användning av Gamla testamentet i ett lite större sammanhang. Vad kännetecknar deras bruk av Gamla testamentet? Och ta fram tre saker på detta som är typiskt för den lutherska ortodoxin. Jag säger inte att det är exklusivt för dem, utan man har gjort det på många andra, i många andra tider av kyrkans historia, men det är ändå något som kännetecknar denna epok. Det första här är på ett sätt något som är karaktäristiskt, som inte alltid har varit så vanligt, och det är att man håller samman den yttre betydelsen i bibelordet med den inre. Man håller samman den yttre och den inre betydelsen, den bokstavliga och den andliga tolkningen. Den som har lyft fram detta och påpekat detta är den som många av er känner till, nämligen Bengt Hägglund, som ju skrev sin avhandling om Johan Gerhards skriftsyn och skriftanvändning. Han säger att det är ett karaktäristiskt drag att han håller samman skriftens yttre och inre betydelse. Han stannar alltså inte vid en yttre historisk betydelse som vi har sett, utan den har alltid en inre mening i vad det betyder för oss. Men de här spelas inte ut. Inte så att han lämnar den yttre, utan just den yttre historiska nivån är laddad med den inre andliga meningen. Den yttre nivån är laddad med den inre andliga meningen. Det tydligaste exemplet på detta är förstås Jesu död. Att just denna fysiska, konkreta händelse där och då hade den enormt avgörande andliga betydelsen. Just genom de yttre händelserna, när detta hände med Jesus, kommer lösandet av synd, alltså alla dessa andliga effekter, till stånd. Och man håller samman dem, man spelar aldrig ut dem mot varandra. Det andra karaktäristiska draget, det är att man håller samman de båda testamenterna. Det här hur man låter olika texter belysa varandra är ju ett exempel på vad man i nyare tid har kallat för intertextualitet. Olika texter sätts i relation till varandra. Intertextualitet, ett slående exempel på det. Olika texter i olika genrer. Man var väldigt medveten om genrefrågan för övrigt, vilket drevs fram inte minst av nattvardsdiskussionerna. Men de sätts samman. Och jag tror det ligger mycket i, som man har påpekat, att det som kännetecknar fornkyrkan, men också reformationen, är detta att man läser skriften liksom syntetiskt. Man sätter samman bibelställen från, som vi tycker, olika epoker, sammanhang och så vidare. Men det är liksom inte att analysera, det betyder att plocka isär. Och mycket av akademiskt liv och forskning handlar om att analysera, plocka isär. Men deras bibelanvändning när vi ser i kyrkan, fornkyrkan, reformationen, andra epoker också, är syntesen. Att man läste allt i ljuset av vartannat. Det blir en intertextuell väv som de väver för oss. Man kan som sagt använda olika bilder för detta. Jag tycker linsen är en sån som hjälper oss att förstå det. Eller som ett prisma där olika teman kan brytas. Och det, man kan skruva på det och predika på sätt och vis samma evangelium. Men ändå på ett annat sätt, på ett nytt sätt. Nu handlar det inte bara om att de här nycklarna som ska hjälpa oss från GT för att förstå NT. Utan som jag nämnde så går det även i andra riktningen. Så att genom det som hände med Jesus och Paulus förklaringar till det, så förstår man gamla testamentet. Man håller samman de båda testamenterna. Och det här har vi i ett ord som, om det är Augustinus som myntade, men han, det förknippas i alla fall med honom. Novum testamentum in vetere latet, vetus in novo patet. Det nya förbundet är fördolt i det gamla. Det gamla är uppenbarat i det nya. Den tål att tänka på ett tag. För, alltså, det nya finns redan där det gamla, men det är fördolt. Det är först genom det som kommer som det blir uppenbart. Men samtidigt, det gamla, det är först då det träder fram. Och det belyser samtidigt det nya. Det är det här att hålla ihop dem som de gör i praktiken. Det är inte många som likt Marcion har velat att vi ska avskaffa gamla testamentet. Men det kommer med jämna mellanrum i kyrkan. Adolf von Harnack menade ju verkligen det för bara ungefär 100 år sedan, att gamla testamentet är nu dags att lämna. Men det är en sak, men att i praktiken lämna det, det är en annan sak. Och att det blir en stängd bok och att vi bara har ett nya testamentet. Men de här ortodoxa teologerna påminner oss om hur man håller samman det i praktiken, i det konkreta, i predikan, i utläggningen. Det tredje som jag tänkte nämna är det som jag lite nämnde förut. Man håller samman ord och bild. Man använder påfallande ofta ordet måla när man ska beskriva hur man ska predika Kristus. Och detta är ju hämtat från Galaterbrevet 3:1. Paulus säger där att han har målat Kristus så som korsfäst för deras ögon. Och när de nu är inför passionshistorien är det ju naturligt att de tänker på detta bibelställe. Och man använder alltså ofta bilden av en bild. Till exempel den nämnde Muller som jag nämnde. Han utgår på ett ställe från bilden av ett krucifix. Och under det står det ecce homo. Och så säger han att till läsarna att de ska nu inte stanna vid denna bild. De lutherska teologerna var inga bildstormare, så i kyrkan fanns krucifixen, fanns tavlorna. Men de ska inte stanna vid bilden, utan de ska från den tänka vidare till den heliga skrift. Och där ta emot hur Kristi lidande förklaras. Och han säger att det är som att alla färger fylls i denna bild. Han kan även säga att gamla testamentet är som en skiss. Och att nya testamentet fyller i färgerna i denna skiss. Så det är kontinuitet, men det blir liksom något än mer konstfullt och rikt att betrakta. Ja, detta sistnämnda säger inte Molle, det är en som heter Friedrich Balduin som kanske någon har talat om. Han skrev en passio typica. Alltså detta med typoi som vi har varit inne på. Förebilder för Kristus. Och hur de på det här sättet bildar som bakgrunden till det här porträttet som målas. Det finns ju även konst som tar upp just det här. Där vi har Jesu kors, rövarnas kors. Men också i bakgrunden kan man se liksom gamla testamentets historia. Och det är som man förstår hela Bibeln. Bibeln har ett centrum. Den har också en fond, en bakgrund, en horisont. Och allt detta får församlingen för sin inre blick när man predikar över båda testamenterna. Att nu meditera över de här typoi i gamla testamentet, säger, nämnde Balduin, ska stärka tron på Kristus. Men inte bara stärka tron, han säger också att detta ska frambringa den glädje som kommer med den kristna tron. Nämligen trons glädje när den får se Kristus som uppfyllelsen av gamla testamentets typoi, dess förebilder. Detta är, skriver Balduin, en outsäglig glädje. Och här kan man ju tänka på Emmausvandrarna som man förmodligen har i åtanke. Deras hjärtan blev brinnande när de såg Jesus i gamla testamentet i skrifterna. Och denna glädje när man ser mönstren, ser sammanhangen, den har vi också skildrat många ställen i Saltaren. Till exempel psalm 119. Så, till en slutsats. Och den läser jag upp så ni kan följa den. Slutsats. Själva passionshistoriens djupare mening är enligt dessa tidiga evangelisk-lutherska utläggningar en hemlighet, ett mysterium. Den ligger där öppen för alla, i det yttre alltså, men dess inre betydelse är fördold. Därför behöver man en nyckel till den. Denna nyckel har Gud själv givit i sina egna förklaringar till det som hände. Och det har han gjort före de inträffade i Gamla testamentet och efter att det inträffat i Nya testamentet. I sina passionspredikningar väver dessa predikanter en konstfull väv där de målar ett mönster genom intertextuella förbindelser. I denna väv spelar Gamla testamentet en avgörande roll, både när det gäller tolkningen av Kristi lidande och när det gäller utläggningen av det, i det som är predikans uppgift, att för församlingen måla Kristus såsom korsfäst. Tack för uppmärksamheten.